Ja, tenkte jeg skulle starte i dag med å lese en tekst, så da kommer den på skjermen. Og da står det: La oss hylle Gud, han som er far til vår Herre Jesus Kristus. Gud har ved sin ånd gitt oss all åndelig velsignelse på grunn av vårt fellesskap med Kristus. Allerede før verden ble skapt, hadde Gud i sin kjærlighet bestemt at den som lever i fellesskap med hans sønn, skal få tilhøre ham og en dag stige fram for Gud uten skyld. På denne måten her starter Paulus sitt brev til efeserne. Og i dag, som du har sagt, Patricia, så starter vi med en prekenserie over efeserne. Det vil si at vi kommer til å bruke de neste månedene, ikke hver søndag, men det kommer til å dukke opp ganske ofte, dette med Efeserbrevet. Så blir vi ferdige med det, forhåpentligvis, før sommeren. Da vi skal bli kjent med innholdet, men også, ja, kanskje like relevant, hvorfor er det her viktig for oss i dag. Men hvem er disse folka her, ja? Det er jo en del rare navn i Bibelen. Og hvis du er som jeg, som trodde at Sefania var en sykdom, og Habakkuk var et heavy metal pakistansk band, så kan det hende at det er greit at jeg forklarer jo litt hva er dette her for noe. Efeserne, ja. Det er jo folk som kom fra Efesos, og det, jeg tenker, vi er så lei nå av Ingunn at vi tar oss en tur sammen, og så reiser vi. Og når er det man reiser til når man er lei av været? Jo, man reiser jo til Syden, og det skal vi gjøre nå. Så vi skal reise til Efesos. Og det Efesos det er, hvis noen har vært i Tyrkia, så er det der det ligger nå. Efesos, det var en av de viktigste byene i antikken. Det var en by som var grunnlagt i 10. århundre før Kristus og utviklet seg til å bli en viktig havneby. Etter hvert så skulle romerne ta over, og keiseren Augustus, han skulle gjøre Efesos til provinsen, altså det var delt i ulike provinser, denne her romerriket. Og det var en provins som het Asia, og det var Efesos hovedstaden i Asia. Og her var det vertskap for store teaterforestillinger, kulturelle arrangementer. Her var det plass til 25 000 sitteplasser. Og det er et bevis på at her var det fest, her var det folk glad i kulturelle arrangementer. Men så var også Efesos hjem til det her tempelet, skal vi se. Dette var en av de syv underverkene i antikkens verden. Og det er Artemis-tempelet. Og dette var de veldig stolte av i Efesos. Da var gudinnen Artemis som de priste, og så hadde de en del. Ja, det var en del folk som var avhengig av denne tilbedelsen. Blant annet var det noen kunstnere som jobbet med å selge sånne små figurer av gudinnen. Og ja, det var jo litt inntekt der å få, man kan si. Så sånn ser det ut nå med dette teatret. Og hvis man leser i Apostelens gjerninger kapittel 19, så der finner man Paulus besøker Efesos, han starter jo menighet der, og så blir det folk kommer til troen, de begynner å tro på Jesus, og så er det noen som heter Demetrius, han begynner å lure på, ja, hva er det som skjer nå, kommer vi til å miste inntekt, for han drev med dette med å lage disse figurerne. Så han får med seg en del av dem som jobber sammen med ham. Dette kan vi ikke fortsette med, fordi de kommer til å ødelegge vår business. Så tar de med seg to tilfeldige som hadde blitt kristne for ikke så lenge siden. De tar de med seg til dette teateret. Og så står det der 25 000. Altså, du vet ikke hvor mange som det var den dagen, men det var jo plass til 25 000. Men det sto at alle var samlet som ett i hele byen. og gitt opprør mot disse, og disse to ble stilt foran der. Og det var like så det skulle bli voldelig. Og da står alle der og sier, det vi som fra Efesus. Det var litt, sånn, litt liknende som dette her. De sa, det er vi som priser Artemis. Og folk begynte å bli litt oppgiret. Og da må en av vennene til Paulus, han sa, du må ikke blande deg her. Det kommer ikke til å gå bra. Men det var en som, som hadde en offentlig, vi kan si at det var en som jobbet i bystyret. Og han kommer og så sier, ja, nå må vi roe oss ned. Vi har våre måter. Hvis noen vil anklage noen, så har vi prosedyrer på dette her. Så han får på en måte folk bort der, og det går heldigvis bra for disse to som ble stilt foran. Så det er noe av dette her, det er veldig spennende, og for man ser jo på en måte at ja, det er umulig å gå dit og besøke stedene. Ok, det høres fint ut, men hvorfor i all verden skal vi bry oss om dette her? Hvorfor Efeserbrevet? Det er en del bøker i Bibelen, men hvorfor Efeserbrevet? Jo, fordi de fleste av oss har motstridende erfaringer med kristne fellesskap. Jeg kanskje nå har vært så heldig å også komme til en menighet og møte kjærlighet og bli tatt imot på en god måte. Respekt. Man møter kanskje tilgivelse. Og når det skjer, så er menigheten. Det blir som en oase midt i ørkenen. Men menigheter og kirker kan også være vanskelige. Grupperinger, sterke personligheter, folk som ikke tåler hverandre, falskhet, kritikk, er et skjer. En del kan være en del av det bildet. Ja, vi burde være slik, men så er det dessverre realiteten at vi er sånn og sånn og sånn. Det er et lite gap mellom teori og praksis, ikke sant? Så Efeserbrevet, det som jeg tror dette her brevet kommer til å være nyttig for oss, det er for den utfordrer oss på mange måter. Det utfordrer for vår forbrukeristiske og individualistiske syn på frelse, og på hvordan vi ser de menneskene nå, og de menneskene som vi er en del av. Vi snakker jo om omohene kiriker, at hvis ikke alle er like, så skal alle bli akkurat sånn, på en måte, sånn som vi tror. Enten det er etnisk homogene, eller oppførsel. Og vi kan kanskje ha en tendens til å tro at det er det som er det vi skal få til, men det er ikke det. Dette er et hinder. Det er noe som står i veien for at evangeliet skal bli tatt imot. Og dette er noe som Efeserbrevet handler om. Dette å gjennombre vår rolle som menighet, som et lys, et fyrtårn, som ikke bare sier, ja, her er det frelse, men som også er med og viser vei, og som viser hvor er det historien fører til, hvor er det vi går til, hvor er det historien er på vei. Og det er en rolle som menigheten kan miste hvis vi ikke er bevis på det. Så dette brevet kan hjelpe oss rett og slett å tette til gapet mellom dem vi skulle ha vært og dem vi er. Og poenget for dette brevet det forutsetter noe som er, jeg synes er veldig interessant. Og det er at vi allerede er dem vi ble skapt til å være. At vi allerede har alt vi trenger, at vi allerede kan leve det livet som Gud har ment vi skal leve. Men vi tror ikke det. Vi ser oss selv i et annet form for forvrengt speil. Jeg har vært på Lekkeland, noen av dere kanskje, ser på disse speilene som er litt sånn formet, som at du ser veldig morsomt ut. Og vi ser på sånt speil, og så tror vi at vi er akkurat sånt. när vi egentligen inte är det. Och vi lär andra definiera oss själva, vi lär vår förståelse begränsa vad är det vi kan och inte kan göra. Så Efesierbrevet säger, bli den du faktiskt är. Hvis du hade visst hur underfullt lagen du är, hvis du hade visst hur tillit du är, hvis du hade visst hur älskad du är, hur accepterad du är, hvis du hade bara sett dig med mina ögon, säger Gud, då hade du inte gjort sånt, då hade du inte tänkt sånt, då hade du inte haft sådana hållningar till andra som du har. Då hade du inte trängt att söka bekräftelse ett annat sted. Du har allt i mig, säger Gud, genom Kristus. Du har allt, och du är allt du är man till att vara i mig. Så har jag tagit med mig en vi ska kalla det för magisk, det är lite sån skummel att snacka om magi här, men det känner. Magisk kamera. Jag tippar att någon av er har sett såna för. Har någon sett en sån för? Ja. Right. Så ett sånt kamera, det som är intressant med sånt kamera, det är att det här, det liknar ju kanske den som det känner till, men det är inte, det här har det. Den här är ett kamera som jag kan bruka till att se vem jag egentligen är. Så jag kan bara göra sån. Så jag gör bara sån då. Nå kommer den här lyden, jag har lite mer nostalgi, hörte jag. Ser dere så fin jeg er? Det var veldig fint. Det som er spesielt med et sånt kamera, det er at ja, jeg kan se på det her bildet, og så finne ut hvem jeg er fysisk. Jeg kan se hvordan jeg ser ut fysisk. Men det som er interessant, er at det her tar tid. Altså, bildet er tatt allerede, jag kan gå tillbaka och ändra på. Nej, blunda. Nej, det går inte. Nu är bildet tatt. Och men jag ser inte henne. Det är allerede tatt. Jag är ju här, även om det ser inte sånt ut. Jag är ju här, men det är jag kan inte se det ändå. Och detta är en illustration på hur det är med Gud. Och detta som Efesierbrevet handlar om, blir du den du egentligen är. Vi är allerede, det bildet är tatt. Vi är allerede den vi är i Kristus, men vi ser det inte ännu. Det tar ju lite tid, det är en process. Det tar 5-10 minuter här, men jag tippar att i vår liv så tar det lite mer. Så det illustrerar processen, det är att framkalla. Vi ska framkalla här ett andligt bilde. Och med Guds hjälp och nåd så ska vi se hur vi egentligen ser ut med Guds ögon. Så låt mig läsa här texten på nytt, och idag blir det en kort predikan på gott och ont. Låt mig läsa den här texten på nytt. Låt oss hylla Gud, han som är far till vår Herre Jesus Kristus. Gud har ved sin ånd gitt oss all åndelig velsignelse på grund av vårt fellesskap med Kristus. Og hvis dere ser her, så har vi hele treenigheten. Vi har Gud, som er vår far og faren til Jesus, og så har vi den hellige ånd. Og det står at Gud, at alle disse tre har jobbet sammen for å gi oss all åndelig velsignelse. Det vil si at vi har, la oss si vi har et lager, vi trenger et verktøy, så vet du att okay, det är nyckel nummer 10. Så går du hämta den. Tänk sånt på om livet. Och du har ett rum som sker. Så har vi ett lager med andliga välsignelser som har på lager, alltid på lager. Är det här tillgängligt för oss? Vi måste bara gå och hämta den välsignelse som går till den här utfordringen som vi upplever. Och det står allerede för världen blev skapt. För världen blev skapt hade Gud i sin kärlighet bestämt att den som lever i fällskap med hans son ska få tillhöra ham och en dag stiga fram för Gud utan skil. Här är snack om fortid. Det var snack om för världen blev skapt. Inte bara min fortid, men för världen blev skapt så hade Gud allerede tänkt den och den och den och den ska få uppleva min kärlighet. Det jag önskar att den ska få uppleva min kärlighet i Jesus. Så jag hade tänkt allerede att jag ska sända min son. Och så står det, den som lever, vi snackar om nåtid, och så står det till slut, en dag ska stiga framför Gud utan skild, och det är snack om framtid. Gud ser på tiden på en annan måte än vi gör. Vi ser ju som en linje, ting som sker efter varandra. Men han ser det som en klocka. Du ser från 0 från 12 till 11, så du ser alla talen. Och han ser okej, okay, där pilen går, det är vi. Men han ser helheten och han har tänkt att allt det vi är, vi har varit och vi blir, det är en hänsikt med det. Det är en hänsikt med det. Och det är något som många att som kommer till troen och känner okej, okay, det där som inte har mening, okej, okay, nu ser jag att jag kan bruka det här. Det är något som skapar liv. Det är som var smärtefullt. Nu är med på att läge, inte bara mig, men andra. Och detta är något som Gud vill göra med våra liv. När vi säger, okej, okay, det bilden som du har av mig, det vill jag ha oss om mig själv. Och det kan vi bara få genom Kristus. Det är att se oss själv med hans, genom hans briller, kunde man säga. Genom hans ögon. Så jag hoppas att det här ger mer smak. Vill du veta hur vi kan tillämna oss dessa välsignelserna som han kommer till att nämna nu, Paulus? Då måste du komma nästa söndag. Vi kommer till att lägga ut på nästa också. Det blir möjligt där och vi ska ta upp och lägga ut. Det går att höra på som podcast. Men jag vill att du ska sitta igen med det här. Att Gud har tänkt på dig för världen blev skapt. Att han har tänkt att han önskar att du ska ha fällskap med ham. Och han har gett dig alla välsignelser som det går att ha. De är allerede köpt och klara till dig med ditt namn. För Jesus har köpt dem. Och det är bara det att tillägna oss detta. Och säga okej, okay, jag ska få bruka det här. Så la oss be. Kära Jesus, tack för att vi får komma till dig utan någonting. Det är inte något vi kan ställa upp med och säga, ja men jag har detta här. Du önskar att vi ska komma tomhänt och så fyller du på. Inte med unödvändigheten, men det vi tränger. Så jag ber om att du lär dessa sannheterna synka in, att du präger vår liv och vi kan se att det här är inte någon tillfällighet. Vi lever akkurat på den tiden här, att vi blev födda i den här, akkurat på den familjen här, att vi har vuxit upp akkurat här, att vi känner ju dessa människorna som vi känner. Vi ska få se att det är en högre hänsikt med detta. Och att vi kan uppdaga den här hänsikten, att vi kan få dessa verktygna som du har gjort i stand för oss, att vi kan få det vid att komma närmare dig, vid att komma till Jesus och säga okej, okay, jag vill ha det du har att ge. Jag ber om att du ger oss alltså modighet och den nykärheten för att bli känt med vem är det vi egentligen är i dig. Skap tro i våra hjärtan. Amen.